Innan vi kör igång har jag lite snabb info. Varje torsdag släpper vi ett bonusavsnitt och blir du Acast Plus-prenumerant får du tillgång till dem och de vanliga avsnitten utan reklamen.
Följ länken i avsnittsbeskrivningen för att prenumerera och behöver du tydligare instruktioner så finns det på vår hemsida vadblirdetformod.se/bonusavsnitt.
Jajamän, trevlig lyssning!
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot. We charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Hej, det här är Johanna. Jag har ett snabbt litet meddelande bara. Jag åker på en liten turné i oktober med min stand-up-föreställning Smart. Jag kommer komma till Uppsala, Stockholm, Göteborg, Malmö, Jönköping, Växjö, Kalmar och Linköping. De här biljetterna släpps på onsdag, alltså 27 mars på onsdag klockan 10. Och vill man ha en biljett då kan man gå in på johannavagrell.se och köpa sin biljett. Johannavagrell.se alltså, 27 mars klockan 10.
Vad blir det för mord?
Hej och välkomna till veckans avsnitt av Vad blir det för mord? Med mig, Johanna Hurtig-Wagrell, och med
Elinor Svensson.
Yes! Hej, hur är det med dig då?
Jo, det är bra. Jag sitter i ännu ett sängkontor, den här gången i Malmö stad. På ett hotellrum då, va? Och nej, men det är bra. Det är bra. Ja, hur mår du?
Jo, men jag är lite hög. Jag ber om ursäkt för det. Jag äter starka opioider för att jag har opererat min fot.
Ja.
Så att jag ligger också, men jag ligger i soffan med foten i högläge. Och, ja, men det, alltså, det är en väldigt sexig operation jag har genomgått för Alex Marcus. Det är känd för att vara otroligt sexigt. Så att hela jag just nu är väl egentligen väldigt liksom, vad ska man säga, sensuell.
Ja, jag förstår det. Jag hörde nästan ända hit hur du liksom droppar sex om dig.
Ja, precis. Oozing. Livet är rätt tråkigt. Alltså jag gillar ju annars att bara ligga på soffan och göra ingenting. Det är liksom min dröm. Alltså, allt jag gör strävar mot att jag ska få göra det mer. Men när jag måste så inser jag att det är inte så himla kul då.
Nej, det ska ju vara någonting man väljer, va? Det är inte som att man vill få armar och ben amputerade bara för att få ligga och softa.
Nej, alltså det är verkligen en sån grej som jag behöver få göra när jag känner att det egentligen är inte här okej. Då är det bästa liksom.
Åh, jag längtar. Jag har så jävla fläng i tid nu. Det är så jävla mycket packa väska, packa om väska.
Ja, du är ute alltså, håller på.
Jag kör.
Vad gjorde du i Malmö?
Stand-up.
Ja, det gör du.
Ja, men i tisdags körde jag i Landskrona. Och igår då, vi spelade in detta på en torsdag. Igår onsdag så körde jag i Malmö. Oslippat prata om sopor. En sån här temakväll med expertpanel och sådär.
Det är kul faktiskt, Anna, tycker jag.
Det är jätteroligt. Och så får man då en läxa liksom. Skriv skämt om sopor. Skriv 10 nya minuter. Man bara... liksom, men... Jag är så inne i ett flow nu, va? Så att jag liksom satte mig vid 3 igår. Satte mig bara, okej, nu skriver jag de här skämten då. Skrev i kanske 2 timmar. Och sen bara, okej, detta känns ju inte så jävla roligt. De här grejerna jag har skrivit. Men ja, vi provar det. Och sen så gick det svinbra.
Fan, vad kul.
Jag liksom bara, det kändes typ som att det var för lätt att skriva detta. Så det kan inte vara så kul. Men alltså, det hade inte varit kul om jag bara läste upp det rakt upp och ner. Men att man ändå får en puls och går upp på scen. Och det var slutsålt på Babel. Och, så det är skitmycket folk. Och det var så. Alltså, det gick så jävla bra.
Jag har låt oss också komma överens om att du kan stand-up.
Ja, men jag
då
kan
är stand-up. Man ju... Ja.
Jag har ett sånt självförtroende just nu. Det var, det var fan...
Roligt.
Mm. Guld.
Då är det ju skitkul. Alltså, jag skulle ju gigga då. Här i veckan.
Mm-hmm.
Förra veckan innan jag hade opererat mig i Uppsala. Och min släkt skulle komma och kolla.
Ja.
Yeah. Mm. Panik.
Mm.
Panik. Nej, men det vill ingen. Alltså, det var jättefint av dem att komma. Men jag hade panik.
Ja. Yeah. Ja, men man har ju det. Man är så. Ja. Ska jag köra det jag brukar köra? Ska jag vara true mot myself? Eller ska jag anpassa det? Eller ska jag nämna att de är här? Alltså.
Och jag är lite i en position nu när jag håller på att skriva nytt. För att jag liksom ska få ihop min föreställning. Som jag kommer att släppa biljetter till 27 mars, FÖ. Men, nej men, jag menar, då är man kanske inte heller... Ja, jag är inte särskilt rumsren. Jag är ganska elak på sig. Ja. Alltså, vet.
Mm.
Men då var det så skönt att jag bara gick ut och så blev det bra.
Mm.
Alltså, det var så, jag blev så lätt, då hade jag också den känslan efter. Jag bara, men det kanske är så att jag kan det här nu.
Ja, jag kanske inte måste intala mig själv varje gång det har gått en vecka sedan jag giggade sist. Att säga, vad håller jag på med egentligen?
Jag vet ju inte hur man gör det här.
Ja.
Det är ju, nej. Så att det var, jag fattar, och du är ute och kör så jävla mycket nu ju. Mm. Den känslan är fan underbar.
Ja, och när man bara, jag lät slänga in det här också, det kom jag på idag. Oj, det gick jättebra. Okej, då är det också med då.
Fan vad nice.
Repertoaren.
Jag har skrivit upp ganska mycket skämt nu senaste dagen när jag bara legat här. Och jag är jävligt osäker på, det är bara det, du vet, att jag är hög. Så att det liksom är, vi får se om det är för is anything överhuvudtaget.
Men det är som när man skriver ner någonting när man precis håller på att somna. Bara, gud, ja, det här är skitroligt. Ja. Jag ska skriva ner det och sen så bara, men vänta nu här. Bara,
vad har jag skrivit? Jag vet. Kul.
Skämt om att män är som sänggavlar.
Ja.
Vad bra. Ja, glöm inte det.
Ja. Det är verkligen så dumt. Och man orkar aldrig skriva upp exakta skämtet för man är så trött.
Mm.
Så man bara, jag kommer komma ihåg om jag bara ger mig själv lite stolpar. Det är så jävla dumt.
Oh, gud. Alltså, jag hade någon skämtanteckning som jag tänkte exakt detta om. Bara, vad i helvete var det jag såg här? Jag ska se om jag hittar den nu. För man har ju liksom hela tiden ett pågående dokument då i anteckningar.
Ja.
Där man skriver ner saker som, det här har någonting. Och sen så bara, va? Det har det inte. Men till exempel här. Nej, jag älskar inte mig själv. Jag är straight. Jag är tjej,
alltså jag fattar ju tanken. Men det är precis det där. Att man bara, vad var jag på väg här?
Och detta jättetråkiga skämtet som alla har kört någon gång. Diabetes verkar vanligt på riktigt. Hur många här har diabetes? Typ 2 eller?
Ja.
Och här har jag skrivit blomvattnet. Vad fan hände där? Varför luktar det så illa? Och vad tänkte jag göra med det då? Att när man häller ut, när man har blommor i en vas.
Ja, så luktar det illa när man
så luktar det fruktansvärt. Och så bara, var är det roliga där?
Ja, men det är mycket igenkänning.
Ja, men du vet, alla har ju någon gång hällt ut det där vattnet och tänkt så här, vad i helvete? Nej, men allvarligt.
Oh my god. Ibland känns det som att man bara suck so hard.
Förnedrande med synundersökning. Kan du inte läsa eller? Att du har läst bokstäverna då? Jaha, kan du inte ens läsa? Ja, vad tråkigt. Det är ju du som har gjort det suddigt, kärring. Ja, det finns ju bra grejer där va? Men det ska in i rätt sammanhang.
Det är det som är själva jobbet. Sifting through all the bullshit som man tycker att man skulle skriva ner.
Min mamma var så gullig för några år sedan. Då hade hon hört på radio en intervju med Ösnudjan. Och så hon var så, alltså jag har inte riktigt fattat, alltså det här med stand-up. Jag lyssnade på det här med Ösnudjan då och han sa att det är lätt att tänka att man bara jobbar så här 20 minuter på en kväll och så. Men han sa då det att när man är komiker jobbar man hela tiden. För man försöker hitta det roliga i allting och skriver ner saker och sådär. Det visste jag. Nej. Ja, exakt. Du har inte märkt det att jag i alla situationer bara blä, 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 blä. Försöker hitta det skojiga.
När tror du att man kommer på skämten? Är det 5 minuter innan man går på?
Ja,
precis. Ah, just det, kanske ska.
Men det var väldigt gulligt. Det var som att hon fick lite respekt för mig nu när jag jobbar hela tiden.
Ja.
Det var
ja, det är fint.
Ja.
Oh, Gud.
För det är också såklart inte att man går och tänker på hur komiker jobbar. Det förväntar jag verkligen inte.
Det vore helt sjukt.
Ja. Men jag måste också, det var så himla... Det var ju väldigt gulligt av de här experterna igår. De är då miljöpedagoger. Två stycken superhärliga personer som var väldigt roliga på scen också. För på de här temakvällarna är det då experter. Så är det lite samtal och så varvar man det med stand-up på ämnet. Bla, bla, bla.
Mm.
Så då pratade de om sopsortering och avfall och sexigt. Allt detta.
Mm.
Utsläpp och sånt. Och så efteråt så la de upp en bild på mig och skrev bäst på scen ikväll var Elinor.
Nej, sluta.
Alltså man blir så, det får du inte säga.
Alltså man blir ju glad, men så får man ju inte göra. Alltså,
jag blir jätteglad för att de tyckte det, men det är ju, håll det hemligt.
Gud ja. Don't ever say that out loud.
Nej, det är så, för det var klart. Många i publiken som säkert många som tyckte jag var roligast, säkert många som tyckte Jossan var roligast, eller Victor, eller Eva, eller Henke, eller Marcus. Eller, jag blev så här, nej, aj, sluta.
Man känner liksom smärtan från hans kollegor. Liksom, via, ja, jag fattar.
Ja, och så här, jag är väl ingen... Jag kan väl inte, det är bara för att ni fattar mig. Ni fattar bara, åh, ska jag lida? Mm. Alltså det är roligt att de tänkte ju såklart inte på att det här kommer smärta.
Ja.
Alltså dum liten bransch vi håller på i.
Ja, verkligen.
Och verkligen.
Man är med egon och egon.
Ja, visst.
Men alltså, tänk sen när jag kan gå igen, Elinor.
Mm.
Det är det enda jag kan tänka på nu. Det enda jag ligger och tänker, jag drömmer om, jag bara tänk sen.
Vad tänker du, var igen. Tänker du gå då? Ska du prova ny gångstil?
Ja, men alltså det kommer ju bli en annan typ av skoinköp.
Mm.
Mm. Nej, men du vet, bara tanken på att så sen när jag kan gå, oj. Vad ska jag hitta på då? Mm. Jag visste att det skulle bli så att jag skulle sitta här, ligga i soffan och vara så här. Du vet hur man kan vara typ efter jul eller så. Att man bara, nu ska jag verkligen starta igång mitt nya liv. Jag ska liksom upp på morgonen, gå till gymmet. Alltså, vet, man bara, du har aldrig varit någon som går upp på morgonen. Varför tror du att du ska bli det nu?
På morgonen ska jag äta en fruktsallad. Man bara, vi har aldrig frukt hemma. Vad tror du att den frukten ska komma ifrån?
Du vill inte bli kladdig om fingrarna på morgonen. Du kommer inte stå och skära frukt. Vad fan är du med dig?
Eller hur? Som att jag ens någonsin går upp i tid för att hinna skära ett äpple ens en gång.
Nej, så bara, men då kommer jag förbereda dig innan. Ja, precis. För du är alltid så förberedd för allt du gör.
Yeah.
Like that's you. Nej, men att det är så jag är nu också. Jag bara, nej men alltså, jag kommer liksom... det kommer springa varje morgon. Sådana där grejer, like jag tänker.
Yeah.
Men jag kommer liksom... Alltså jag kanske ska börja liksom... Kanske testa en maraton. Jag tycker inte att det är kul att springa. Idiot.
Jag fick en så himla rolig bild av att du ligger och drömmer om olika gångstilar du ska prova när du kan gå igen. Att du bara så, jag kanske ska börja göra hoppsasteg. Jag kanske kommer börja hoppa. Varför har jag aldrig gjort hoppsasteg när jag kunde?
Jag har så sällan högklackat till vardags.
Åh gud, när köpte jag en klacksko sist?
Ja, verkligen.
Aldrig. Oh, ja, det är inget fel med det, va? To each their own, och så vidare.
Yes, och så vidare. Du, ska vi dra igång det här kalaset, eller?
Ja. Jag har fått hjälpa Maria Pettersson. Och likt förra veckans måndagsavsnitt så handlar det här om militären i... Amerikanska militären på tidigt 90-tal.
Just det!
Och visst.
Det var sånt vi höll på med.
Ja, jag gör den här serien, va? På två delar.
Serien?
Serien. Triggervarning idag. Hatbrott och grov homofobi.
Oh, aj. Okej.
So you have fun with that.
Ja.
Källor är alltså en dokumentär som heter The 1990s, The Deadliest Decade, säsong 1, avsnitt 8. Den heter såklart Don't Ask, Don't Tell.
Mm.
Den finns på Discovery Plus. Och så har hon läst på WashingtonBlade.com, NewYorkTimes.com, Ebar.com och New York Times igen. Jag har redan sagt det.
Otroligt. Ja, du sa det en gång till.
Ja,
it's a cool thing.
Mm, visst. Vilka Times i New York. Så vi ska vara... Alltså, 1992 så låg skeppet USS Belleau Wood, som är Belleau. Då är det väl Belleau?
Ja.
Belleau Wood. Det fartyget låg i hamnen i Sasebo i Japan. Mm-hmm. Jag bara slog till med en japansk uttalda.
Sasebo! Sasebo!
Det låg en amerikansk flottbas där. Eller vad man säger. Jag var lite sugen på att ändra flottbas till flottilj. Men jag vet inte om det är samma ord. Så, det, så kan man inte hålla på.
Nej, det är ju inte. Flottilj är väl typ så här flyg...
Flygflottilj. Ja. Jag bara gillar ordet flottilj.
Ja, det är bra.
Så jag,
ja, det är ett bra ord.
Så jag tänkte ta mig konstnärlig frihet. Ja. Jag gjorde inte det och det hedrar mig. I alla fall. Belleau Wood kom då in med jämna mellanrum till den här flottbasen för att fylla på sina förråd. Och en av männen ombord var 22 år gamla Alan Schindler. Han var signalist på fartyget. Och han gick med i flottan 1988 för att få se världen och ha sig ett gott äventyr. Lite som när jag tog jobb på kryssningsskeppet. Vad bra det gick. Ja. Men i alla fall, han verkade tycka om det först. Hans mamma, Dorothy, var väldigt stolt när han tog värvning. Hon var änka och hade uppfostrat sina 4 barn själv i en förort till Chicago. Mm. Hennes man hade också varit militär och hade omkommit i militären. Mm. Alan var äldst av barnen och beskrivs som begåvad och levnadsglad. Så direkt efter high school 1988 så åkte han till flottans träningsläger i San Diego. Det var en god tid att ta värvning tydligen. Mm. För militären hade inte varit i några större strider sedan Vietnamkriget. Och Dorothy satt hemma i Chicago och såg fram emot att höra från Alan och hans liv till sjöss. Han brukade ringa minst en gång i veckan och uppdatera henne om hur det var. Hans pappa hade ju varit militär som sagt och hans morfar också. Båda de hade varit med i flottan. Så det kändes fett för honom att gå i deras fotspår. Ibland kom han hem på permission och då köpte han alltid med sig presenter till sin mamma och sina syskon och sådär som han har köpt på olika ställen i världen och så.
Jävla finis.
Mm. Och Dorothy berättade för alla hon kände om vad han gjorde och hur det gick och allting. Och hans porträtt där han stod i full uniform hemma var heligt.
Ja, såklart.
Ja, det är väl... Alltså jag kan inte tänka mig något värre egentligen än att umgås med en stolt mamma. Som hela tiden ska berätta, visa bilder på vad barnen håller på med.
Detta är min lilla Alan, han är...
Ja, men titta, här står han då. Här är han i Japan. Där har jag aldrig ens varit, men han är där borta nu. Alltså, ja, det är helt... Och regnerna gör det ibland, vet du. Så mamma, snälla. Bespara mig. Men så fint ju. Och i januari 1991 så blev han då signalist på ett av flottans mest prestigefyllda fartyg. USS Midway heter det. Och han var superglad och han köpte en dagbok för att dokumentera allting. Samma månad som han började där så förklarade President Bush krig mot Irak. Och USS Midway var flaggskepp för All Naval Aircraft Carrier Battle Groups i Persiska viken under Operation Desert Storm. Och i...
Jävla galning alltså. Ja, okay.
Alltså menar du Bush?
Ja, alltså hela grejen.
Mm.
Operation Desert Storm, jävla galning.
Alltså jag håller på att kolla om Homeland nu.
Mm-hmm.
Har du sett det?
Nej, jag gjorde aldrig. Det
är ju en otrolig jävla serie alltså.
Mm.
Den är så jävla bra. Den finns på Disney Plus. Alltså, och det är så... bara liksom sätta sig in i amerikanska... För den utspelar sig mest med liksom CIA. Men då är det ju mycket kontakt med militären och presidenten och bla bla bla. Och man är så här, alltså era kokosjökar.
Yeah.
Vad ni håller på. Och den är liksom... Visst, det är ju fiktion, men den är också i... verkligheten liksom.
Mm.
Ja, ni fattar. Det är så jävla intressant. Och en helt annan jävla verklighet.
Mm.
Än vad man håller på med här. Än så länge. Nu får vi väl se. Med NATO och allt.
Ja, det är det.
Mm. I dagboken skrev i alla fall Alan att det var en av hans livsupplevelser. Han beskrev att det var väldigt stark samhörighet på fartyget. Och hans skeppskamrater var som hans bröder. Och de gjorde allt tillsammans. Efter ungefär ett år, februari 1992, så var Kuwaitkriget slut och USS Midway lämnade Persiska viken i mars. Och Alan fick ett märke på något sätt för att han var med under den här operationen och han lät också tatuera in Midway på armen. Fan, älskade det fartyget så mycket. Efter det flyttades han från Midway till USS Belleau Wood då. Och det fartyget hade rykte om sig och var lite mindre välordnat. Och Allen märkte snabbt att det var inte alls som det var på Midway. Besättningen beskrevs som vildare och mer aggressiv.
Åh, vad mysigt.
Mm, vi går in i den stämningen. Vad roligt.
Ja, let's do it.
Ja. Och Allen skrev i sin dagbok att besättningen ofta slogs mot andra besättningar.
Okej.
Okay. Varför? Varför då? Eller när de låg i hamn då och bara, oh, I'm from another ship. Oh, fuck you, man. Alltså, va?
Okay, verkligen, skaffa en hobby.
Mm. Det känns lite som så här fotbollshuliganer som bara hejar på ett skepp istället. Okej, okay, get a grip. Och Dorothy, mamman då, märkte i breven och på telefonsamtalen att Allen, det hade förändrats för honom. Han trivdes inte på det här fartyget, berättade han. Men han sa inte varför. Men hon märkte det tydligt.
Mm.
Den 27 oktober 92 så låg då som sagt USS Belleau Wood i hamnen i Sasebo och gjorde sig redo för avfärd mot Filippinerna. Och Allen hade då varit ombord i 10 månader. Han ringde sin mamma med goda nyheter och sa att snart skulle han komma hem. De skulle fira jul tillsammans och han sa att han hade haft ett möte med skeppets advokat och att alla papper snart var klara. Han skulle lämna flottan för gott.
Skönt för han.
Ja. Han verkade inte vilja berätta varför, så Dorothy frågade inte heller. Men han såg jättemycket fram emot att komma hem och ville bara vara med familjen nu.
Mm.
Och dagen därpå, 28 oktober, så knackade en man klädd i flottans uniform på hemma hos Dorothy. Och hon visste ju direkt vad det var, för hon hade varit med om samma sak med sin man.
Oh, Gud.
Att då har någonting fruktansvärt hänt.
Ja.
Och hon skulle informeras om det. Så mannen berättade att hennes son hade dödats i Japan. Men han gav ingen ytterligare information. Och hon bara, va? Hur?
I Japan?
Ja. Hur har det gått till? De har inte varit i strid. Vad är det som har hänt? Nej. Och mannen bara, jag kan tyvärr inte svara på några frågor. Men han sa att hon skulle få fler detaljer senare. Och så gav han henne ett nummer som hon kunde ringa om hon hade några frågor. Han bara, ja. Alltså jag har ju...
Ett par ja. Frågor har jag.
Ja, det finns ett par. Så under 3 vidriga dagar så ringde Dorothy om och om igen till det här numret som hon hade fått. För att ställa sina frågor, men det är ingen som svarade. Till slut så får hon kontakt med en högre officer som berättar att Allen hade hamnat i slagsmål med 2 andra män. Och att han hade avlidit av sina skador.
Va? Alltså, inte bara, alltså jag menar inte direkt gå in i liksom, men hamna i slagsmål. Mm. That's not what's happening. Om man blir ihjälslagen väl?
Nej.
Nej.
Generellt icke, va?
Då blir man misshandlad till döds av andra män, ja.
Mm. Han informerade också henne om att männen var gripna, så allt är under kontroll. Men Dorothy känner inte sig lugn av detta. Hon Nej. Fattar ingenting. Och hon ställer jättemånga frågor som officeren inte kan svara på. Hon blev väldigt frustrerad och får ingen förklaring. Och det känns verkligen som att de försöker dölja någonting. Och strax efter det så släpper flottan ett pressmeddelande också om händelsen. Väldigt kortfattad. Och de beskriver händelsen som en misshandel med dödlig utgång utan kända kopplingar till ras eller droger. Man bara, jaha. Pressmeddelandet väckte ingen större uppmärksamhet. Alla bara, jaha. Men det är en lokal reporter som blir intresserad av det. Han heter Rick Rogers och han jobbar för en oberoende militärtidning som heter Stars and Stripes.
Coolt.
Very American.
Yes.
Och han tycker det är väldigt anmärkningsvärt att flottan är så vaga med detaljer runt detta.
Ja.
Det är ändå en som har dött liksom. De har bara legat i hand.
Ja, och också genom att de ska ha den här amerikanska liksom, Stars and Stripes. Det är någon som har valt att gå med i ert försvar och försvarat ert land och liksom riskerat sitt liv och gett upp rätt mycket. Det är inte helt okej att ta hans död på lite så här en axelryckning.
Verkligen. Det känns som att de bara, sånt som händer i armén.
Man ja, bara, nej. Så gör vi inte, va?
Så den här Rick Rogers börjar också ställa frågor till de ansvariga men får inte heller några svar. 3 november, 6 dagar efter Allens död, så blir Bill Clinton vald till president och bryter 12 år över republikanskt styre i Vita huset. Men det skiter väl Dorothy i för tillfället. Hon väntar på att hennes sons kvarlevor ska komma hem. Under tiden så förväntar hon sig hela tiden att Allen ska ringa och bara säga att allt är ett missförstånd, såklart.
Ja. Fan, vad vidrigt.
Mm. Hon kan liksom inte fatta att han är död. För han skulle ju komma hem såklart till jul. Nu är det november liksom och bara, men han kommer hem om 1,5 månad. Vad är det frågan om? Allens kropp kommer till USA den 7 november. Och Dorothy får komma in till begravningsbyrån då. Hon bara stirrar på kistan och bara fattar ingenting. Flottan har rekommenderat henne att inte titta i kistan. Men hon gör det ändå.
Bra.
Ja, det måste hon. Eller hon känner så att det finns inte en chans att hon inte skulle göra det.
Nej.
När hon öppnar kistlocket så möts hon av alltså en fruktansvärd syn. Hans ansikte är helt krossat och sönderslaget.
Jävlar.
Och i ansiktet syns det ett tydligt skoavtryck.
Men sluta.
Mm. Och hon känner knappt igen honom. Hon fattar ju att det inte är ett liksom vanligt slagsmål som har
hänt. Nej, visst.
Och flottan har fortfarande inte sagt något om vad som hände. Men en som visste vad som hände kvällen den 27 oktober heter Jonathan Witt. Han var en av Allens skeppskamrater. Han var kock på Bellowwood. Och han ville, som många andra, den kvällen utnyttja sista kvällen i frihet innan de lämnade för Filippinerna. Så han klädde på sig civila kläder och lämnade basen den kvällen för att gå till Sailor Town, som var en populär bargata i Sasebo med karaokebarer och billig öl. Och dit brukade alla sjömän gå när de låg i hamn. Efter några glas så gick Jonathan tillbaka mot fartyget vid 11-tiden och på vägen så gick han igenom en park. Och mitt i den parken så fanns det en offentlig toalett som var byggd av stora glasblock. Så man såg inte igenom dem, men man kunde se skuggor bakom liksom, och ljus och så. Och när Jonathan närmade sig den toaletten så tyckte han att han hörde konstiga grymtningar från där inne. Och han antog att det var några som hade sex där inne. Men när han gick förbi så såg han en kille hoppa upp och ner.
Oj.
Alltså typ med båda fötterna.
Ja. Åh gud vad grovt.
Ja. Och en annan kille stod i dörröppningen. Jonathan försökte se vad det var som var på golvet. Och såg då en tredje person. Eller skepnad liksom. Ja. Så han gick närmare för att kunna se bättre. Och då såg han att det var en man då som låg på golvet. Mm. Och han hörde gurglande ljud.
Ah. Gud.
Alltså det här är så grovt. Varning, varning. Ja. Jonathan sprang för att hämta hjälp. Och kom strax tillbaka med 2 marinpoliser. Och när de kom till toaletten så var förövarna borta. Och det de hittade på toalettgolvet beskrivs som groteskt och overkligt. Det låg en ung man på golvet och hans ansikte var så illa tilltygat att Jonathan knappt kunde titta på honom.
Åh, herregud.
Hans ansikte och huvud beskrivs som krossade. Käken var bruten och det forsade blod ur munnen. Det här är så grovt. Hans ögonglober, citat, had burst and ruptured.
Oh.
Hans näsa var bruten och, citat, the whole middle portion of his face was detached and floating loosely. And his Adam's apple was obliterated.
Oh, okej, okay, okej. Okay. Jag ska försöka andas lite. Mm. Fan, verkligt. Det här var verkligen obehagligt. Alltså. Det är så jävla obehagligt med... det är obehagligt med synen. Men alltså, framförallt så är det obehagligt tycker jag med att det är någons ilska typ som har gjort det där.
Visst. Det är ju ingen som har liksom försökt försvara sig direkt. Det är inte självförsvar som har hänt. Utan det är liksom
nej.
Rakt av hat.
Ja, raseri. Och det för mig, nej.
Alltså jävla rörligt. Jonathan och poliserna, marinpoliserna, de försökte hålla liv i mannen och ge honom hjärt- och lungräddning. Men det gick inte för det var för mycket blod i mannens mun. Och de visste fortfarande inte vem det var. Men då såg Jonathan Midway-tatueringen på mannens arm och sa, hey, it's Schindler. Mm. Och precis då så var det en av poliserna som tog pulsen på Allen och då insåg de att han var död. Och en ambulans anlände och Allen Schindler dödförklarades klockan 00:09. Och att de har liksom mage att säga att detta var ett slagsmål.
Det är helt sjukt.
Det är så grovt.
Han hamnade i slagsmål. Nej, men det är inte så man hamnar i slagsmål. Nej. Så tror jag det är helt klart.
När ambulansen hade lämnat platsen med Allens kropp fick Jonathan direkt order om att infinna sig på marinpolisens kontor.
Mm.
Och när han kom dit så var utredaren först väldigt misstänksam mot Jonathan. Och Jonathan bara, nej, alltså det här är vad jag har sett. Det kom som han skulle springa till polisen och bara, det har hänt och jag var med.
Nej, visst.
Så han försöker övertyga dem då. Och han berättade att han tror att förövarna var sjömän mellan 20 och 30 år. Att de var vita och klädda i civila kläder. Jeans och jeansvästar hade de på sig. Väldigt fräckt.
Snyggt.
Marinpolisen letade genom Sailor Town efter förövarna. Under tiden så undersökte Sasebo-polisen brottsplatsen. Och tills förövarna hittat så betraktas Jonathan som en möjlig misstänkt. Så han skickades tillbaka till sin hytt och fick inte lämna. Efter ett tag så fick han order om att gå till kommendörens kontor. Där väntade också sekonden. Fuck do I know vad en sekond gör. Men ni fattar.
Verkligen.
Det är en viktig gubbe, va?
A guy.
The guy. The second guy. Jonathan beskrev det senare som en scen från en film. Att han kom in i rummet och sekonden satt vid skrivbordet och kommendören satt bakom honom och rökte cigarr. Man bara, okej, okay, I get it.
Ja.
Ni ska vara hotfulla. Och Jonathan ombeds berätta igen vad det som har hänt, vad han har sett. Och han förstod efter en stund av sekondens beteende att han var inte längre misstänkt. Så han blev väldigt lättad. Men sekonden förklarade tydligt för Jonathan att han inte fick berätta för någon om vad som hade hänt i parken. Inte för vänner, eller kollegor, eller familj, eller framförallt pressen.
Mm-hmm. Ja, det är väl rimligt. Alltså, det är inte helt orimligt.
Alltså, under en utredning.
Nej, visst. Men det beror på vad som händer sen. Liksom.
Precis. Om syftet med att han inte får berätta det är att det får aldrig komma ut.
Precis.
Då vet du fan du.
Då är man inte helt med.
Mm. Och medan Allens kropp väntade på obduktion så avgick Bellow Wood enligt planerna mot Filippinerna. Och ombord var då Jonathan. Han var livrädd. För han var också övertygad om att förövarna fanns på skeppet. Och bara väntade på ett tillfälle att liksom tysta honom.
Fan vad läskigt.
Ja, att de kanske hade sett honom och visste.
Och också det läskigaste stället överhuvudtaget på ett militärskepp.
Ja.
Alla kategorier. Fy fan.
Ja. Alltså amerikanska militärer på 90-talet.
Ja, nej men gud.
Kan du tänka dig något mer toxic?
Nope.
Nej. Nästa dag beordrades Jonathan av sekonden att ta hand om Allens tillhörigheter. Så han gick ner till Allens hytt och packade ner allt i en plastsäck som sen skulle skickas till Dorothy. Och en av grejerna då var dagboken. Samtidigt så försökte journalisten Rick Rogers få veta mer om det här vaga jävla pressmeddelandet från flottan. Och han ringde alla han kunde få tag på. Och han ville framförallt få info om den muntliga förberedelsen som enligt rutin borde äga rum snart. Det är liksom något förhör som sker innan. Inför den rättsliga processen liksom.
Mm-hmm.
Och Rick visste att flottan inte kunde fortsätta vara tysta där. För på en så här muntlig förberedelse måste man uppge allt som har hänt. Och liksom motivet och vem som har gjort vad mot vem och så vidare.
Mm.
Och då tolkar jag det som att då brukar media få vara med.
Mm.
Flottans informationsavdelning berättade att de skulle hålla honom uppdaterad om det. Men efter ett tag så slutade de bara svara när han ringde.
Perfekt.
Yeah. Och den här tidningen Stars and Stripes som Rick jobbade på, de hade aldrig haft särskilt bra stämning med militären.
Mm.
För Rick berättade då att militären försökte alltid sätta press på tidningen att bara skriva positiva saker. Men Stars and Stripes är en oberoende tidning och kunde tänkas ifrågasätta saker ibland.
Mm.
Och då blev militären helt sura. För man får inte hålla på så faktiskt. Är vi inte på samma sida eller? America!
Fuck yeah!
Så han blev inte så chockad när de slutade svara. Men han kände ändå på sig att det här fallet var inte riktigt normal procedure. Det var något annorlunda med det. Och flottan verkade liksom stänga pressen ute helt och hållet. Vilket är rätt så ovanligt tydligen. Och Dorothy hade fortfarande inte fått veta någonting, hon heller. Och hon hade alltid hållit flottan väldigt högt. Men nu kände hon sig helt bortglömd av dem.
Såklart, fan vad förbannad man skulle bli.
Ja. Yeah.
Man bara, I gave you my son.
Yeah.
Now you pay me back.
Och hennes man.
Yeah.
Pappan till hennes fyra barn. Yeah. Och när hennes man hade dött så hade hon fått brev från den dåvarande presidenten. Men nu, när hennes son hade blivit mördad, så hade hon inte fått någonting.
Helt sjukt.
Ja. Yeah. Och det gjorde jävligt ont och det var jävligt weird. Så hon fortsatte kontakta dem, fick ingenting. De fortsatte bara säga att vi ordnar allting, prata inte med tidningarna.
Men vad är det ni ska ordna?
Mm. Vi kan betala kanske någonting. Ja. Hon var så jävla arg och bestämde sig för att ta det i egna händer. Hon skulle själv försöka ta reda på vad det var som hade hänt. Och hon startade en brevkampanj och skrev brev till senatorer och kongressledamöter och tillträdande president Clinton och liksom alla.
Mm.
Och fick fortfarande inga svar från någon. Rick fick på sitt håll veta att den muntliga förberedelsen som han ville vara med på, den hade redan ägt rum för en av de gripna.
Jaha.
En man vid namn Charles Vince. Inga från allmänheten eller media hade fått närvara vid den. Vilket flottan förklarade med ett byråkratiskt misstag. Oops.
Ja, det misstaget får ni inte göra. Då får ni göra om det då.
Ja, konstigt, alltså, det är inga som är här. Ja, vi kör väl ändå.
Oj, det blev fel. Ja. Nej, då får vi göra det igen.
Men det var ju inte meningen.
Säkert.
Rick blev väldigt chockad och frustrerad. Men också ännu mer beslutsam om att bara, det här, it is something very weird. Så det var alltså, det var ju två som var anhållna från början och en av dem var inte ens häktad än. Så det var så här, okej, det finns mycket kvar här att titta på.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. I bet you get 30, 30, I bet you get 30, I bet you get 20, 20, 20, I bet you get 20, 20, I bet you get 15, 15, 15, 15, just $15 a month, sold.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
I december så kom ett brev till redaktionen på Stars and Stripes. Och det brevet gjorde det tydligt vad motivet till mordet var. Och Rick kände direkt att okej, jag måste kontakta Alans mamma för att berätta vad jag vet.
Mm.
Så han ringde Dorothy och hon hade då inte ens fått reda på att den här muntliga förberedelsen för en av de anhållna hade ägt rum redan. Hon fick veta det av Rick.
Mm.
Så hon blev jättebesviken och förbannad. Och så berättade Rick om brevet som hade kommit. Det var från tre civila som jobbade som underhållare i Sasebo. Och några av de här artisterna där hade blivit nära vänner med Alan. Och de hade blivit väldigt chockade när de hörde om mordet. Och ännu mer chockade att flottan inte tänkte avslöja omständigheterna runt det. Mm. Så de hade nu börjat skriva brev till tidningar och tv-stationer. Men det var bara Rick på Stars and Stripes som svarade. Och han läste upp brevet för Dorothy. Och det gick så här. Det gick så här, som en låt. Det löd, som följer. To whom it may concern. A friend of ours, Al, who was in the process of being dismissed from the Navy due to his homosexuality, was brutally beaten beyond recognition and left to die in a park bathroom urinal. The reason for the murder was reported by the Navy as a difference of opinion and not the grievous crime of gay bashing that it was.
Okej.
Okay. Mm.
Ja.
Och det här var ju 90-tal. Hat mot gays var en stor jävla grej.
Mm.
Och AIDS-krisen pågick och många homosexuella höll sin läggning hemlig. Och i militären var det ju inte tillåtet helt enkelt att vara homosexuell.
Nej.
Om man var öppen med det så ledde det automatiskt till att man fick sparken direkt.
Just det.
Och Bill Clinton hade lovat att lyfta det här förbudet mot homosexuella i militären. Men än så länge så hade det inte gått igenom. Kongressen och militären var inte helt överens. Så Rick var väldigt försiktig när han berättade det här för Dorothy. Och hon sa direkt på nej, det var han inte alls. Hon köpte inte det alls. Hon skrattade bort det. Hon bara, trams. Alan har gått på dejter med många tjejer. Så vad är detta? Hon sa senare, I didn't believe it because I didn't understand it.
Mm. Nej, men det är klart. Alltså vadå, han har precis gått bort. Också från det här och bara... Alltså det är ju klart, throw her a curveball just nu är väl kanske inte... Det kommer inte registreras.
Ja.
Såklart.
Och jag har ingen aning om huruvida hon liksom upplevde liksom homofobi i den stunden eller inte. Men hur, i vilket fall som helst så lär det ju i alla fall ha varit så här, ursäkta, kände jag inte min son? Säger du till mig? Det gjorde jag visst. Alltså,
gud ja.
Kanske känslan av så här, men då hade han väl berättat det för mig. Menar du att han inte skulle kunna berätta det för mig? Alltså det är säkert, jag bara spekulerar ju, men
ja,
otroligt många komplexa, jobbiga känslor.
Och jag menar, men det var ju ett väldigt homofobt samhälle, där är det fortfarande.
Mm.
Men det var ju mer det då till och med, än vad det är nu. Så att om hon behöver en minute för att liksom, skulle han ha kommit ut till sin mamma så skulle han säkert förstå om hon behövde en liten minute.
Ja, men exakt.
Och acceptera. Nu är inte den minuten perfekt, kanske.
Nej, nej men eller hur? Så man kan ju verkligen inte döma henne, känner jag, för att hon bara...
Nej.
Nej. Och efter att ha pratat med Dorothy i alla fall så lyckades Rick luska fram lite mer info om vad som pågick. Och sen publicerade han en artikel i Stars and Stripes om det här fallet då.
Mm.
Och strax efter det så stod en hel drös journalister utanför Dorothys hem. Och telefonen ringde hela tiden. Kul.
Mm.
I den artikeln så stod det att Charles Vince fick ett ettårigt fängelsestraff för sin roll i mordet. Efter att han hade ingått en någon slags deal då. När han vittnade mot den andra sjömannen som heter Terry Helvey. Så Charles Vince fick en honorable discharge.
Oj, oj.
I utbyte mot att han blev åklagarens vittne.
Honorable.
Ärbar flytning. Det ska han ha.
Jävla.
Ja. Skämt. Men det är så bisarrt. Och den här Terry Helvey, han hade inte blivit åtalad än, men han satt häktad nu i alla fall. Och flottan hävdade då att de sökte rättvisa för Allen, men många var skeptiska till att de skulle kunna utreda mordet på en homosexuell sjöman när de nu inte tillät homosexuella i militären. Det var lite skepsis. Mike Petrelis, som grundat Queer Nation, som kämpar för homosexuellas rättigheter, han ringde till Pentagon och krävde svar efter den här artikeln. Han ringde också till Dorothy för att erbjuda henne sitt stöd och sa att han ville hjälpa henne och ge hennes son rättvisa. Och Dorothy var ju då fortfarande, hon var lite reserverad. Hon sörjde sin son och var jättearg på militären och massa känslor. Men hon vägrade fortfarande, eller vägrade. Hon hade inte helt accepterat att Allen hade varit gay.
Mm.
Det var svårt för henne. Men samtidigt så ville hon också hjälpa till, för hon ville inte att andras söner skulle åka ut för samma sak. Så hon var inte såhär, fuck you guys, utan... Bara lite tillbaka.
Men man kan ju verkligen fatta också för henne att det måste bli en sån här, att hon blir serverad massa sanningar. Och hon måste själv luska, för hon har ju fått lite sanningar från, inom citat, från militären redan.
Mm.
Som hon inte har kunnat lita på. Alltså det är att det blir, jag tror inte att det är helt lätt heller att sift through informationsflödet.
Nej, eller hur? Jag kan tänka mig att, okej, jag har fått höra att det var ett slagsmål och sen får jag höra också att det var en liksom... ett fullständigt hatbrott. Sanningen kanske finns någonstans däremellan då.
Ja.
Och sen så bara, nej, det verkar inte som att det är något däremellan.
det var Japan.
Det är bara det verkar värsta inte tänkbara.
Ja.
Alltså att han blev mördad, inte att han var gay.
Det hade varit hårt av det.
Det hade verkligen varit onödigt sagt om mig. Åh nej. Ja, viktigt att vara tydlig, känner jag. Mm. I januari 1993 fick Dorothy tillbaka Allens tillhörigheter från flottan. Bland annat dagboken då. Mm. Och då fick hon en lite bättre inblick i vem han var. Och vad han tänkte under sina sista månader i livet. När han var på Midway så skrev han bara om hur lycklig han var och hur gött allting var. Men när han flyttades till Bellow Wood så verkade allt förändras, precis som hon hade märkt då. Han skrev om hur han blev hånad och hotad av sina skeppskamrater. Han skrev, jag behöver inte oroa mig för att komma till helvetet för jag är redan där. Oh, det måste vara så jävla fruktansvärt att läsa också att han har mått så.
Ja, usch.
Och i september 92, en månad före mordet, så skrev han att han hade nått bristningsgränsen. Han hade begärt att träffa kommendören, men de hade inte gått med på det. Det fick han inte göra. Jag vet inte om de visste då att han skulle säga så här, jag är homosexuell så jag säger upp mig. Och de bara, nej, slut. Eller, jag har ingen aning varför de bara, nej. Han var ju signalist, så då bestämde han sig för att använda radion och skickade ut ett meddelande på en säker kanal med den här anropssignalen. Som är väldigt rolig. Det är alltså 2QT2BSTR8. Så too cute to be straight.
Jättekul.
Jättekul. Så jävla bara, fan, vad fuck snabbt. You alla.
Ja, verkligen.
Och så jävla liksom harmlöst. Men inte då och inte där liksom. För att...
Oh tror no! Att de, men annars alltså, han blev ju kidnappad i princip då. I fångatagen. Han bara, jag vill dra. Och så bara, nej. Du får inte ens ansöka om det.
Exakt. För efter detta, too cute to be straight meddelandet, så kallades han upp till kommendören till något som kallas för captain's mast. Det är någon slags disciplinär åtgärd med att förhör och skit. Och Allen begärde då att det skulle vara slutet av konfidentiella skäl. Liksom. Eller att det inte skulle vara öppet för alla. Men det avslogs av kommendören. Så det var mellan 200...
Jag hatar kommendören.
Så det var mellan 200 och 300 personer som var med vid det här förhöret. Så alla som inte redan visste att Allen var gay visste ju det nu.
Mm.
Och somliga såg det som en direkt liksom, tillåtelse att trakassera honom ostraffat. Yeah. Till exempel Terry Helvey då. Han tillhörde en grupp på Bellow Wood som var öppet fientliga mot alla som ens misstänktes vara gay. Och han beskrivs som att han hade ett temperament. Han var alltså förmodligen aggressiv och våldsam.
Vidre person.
Ja, äckel, äckel. Och hans överordnade visste om det. Och Terry gillade då såklart inte Allen. Men Allen hade högre rang än honom. Och det gillade han inte heller. Så Terry trakasserade honom då såklart. Så fort han fick möjlighet. Bland annat så limmade han igen Allens skåp med superlim flera gånger. Sådana små grejer.
För att han var i high school eller?
Ja, exakt. Och Allen rapporterade alla trakasserier till sekunden, men ingenting hände.
Nej.
Så han fortsatte dokumentera allt i sin dagbok också. Och när Dorothy läste detta så fattade hon att den här dagboken är väldigt viktig i det här fallet.
Mm.
Till slut hade Allen inte orkat mer, utan hade gått till kommendören och berättat så här, jag är homosexuell, jag är trött på att leva i en lögn. Och med hjälp av en jurist så lämnade han in papporna för att begära avsked. Och det var det sista officiella han gjorde innan han blev mördad. Så det var efter det han ringde till sin mamma då och berättade att så, jag ska sluta, jag kommer hem.
Ja.
Sån lättnad han måste känt då.
Verkligen.
Så Dorothy, när hon hade läst i hans dagbok, då bestämde hon sig för att okej, då är det jag och Queer Nation som kör nu.
Mm.
Så hon slog följe med dem i den här kampen liksom. Och hon var otroligt arg över att flottan hade vetat att Allen var gay, men inte hade gjort någonting för att skydda honom. Mm. Eftersom det rakt av var livsfarligt då, uppenbarligen.
Ja.
De kunde ha förflyttat honom eller avskedat honom tidigare, men de lät honom leva under hot och trakasserier. I april 1993 så ställdes Terry inför rätta i Yokosuka i Japan. Och om han fälldes så riskerade han dödsstraff.
Mm.
Dorothy och Rick och Mike, alltså journalisten och Queer Nation Mike, de åkte dit tillsammans. Så gulligt.
Väldigt fint.
Och det fanns ju många bevis, men det var ändå inte säkert att flottan skulle erkänna motivet för brottet. Så man vågade inte hoppas på att Allen skulle få rättvisa, att de skulle bli dömda. Eller att Terry skulle bli dömd. För det hade ju redan då gjorts den här dealen med Charles Vince. Så de var oroliga att Terry skulle få en också. Det var också sagt att Charles skulle få 1 års fängelse för det här. Men han verkade redan vara på fri fot.
Mm-hmm.
Och nu hade det ju bara gått, nu ska vi se, oktober, november, december, januari, februari, mars, april. 1/2 år hade gått. Han var fri. Och han verkade också få stanna i militären. För man ansåg ju inte ens att han hade gjort någonting mot Allen då. Så han skulle ju få en honorable discharge, men det tydligen inte. Nu är han på igen. Myndigheterna verkade i alla fall säkra på att Terry var den som utdelat de dödliga slagen mot Allen. Och utöver överlagt mord så var han också åtalad för misshandel och mened. Och för att få till det åtalet för mord så behövde man ett ögonvittne. Och då måste Charles Vince vara det vittnet. Så det var då en uppoffring som flottan var villig att göra. Att han skulle... Att en skulle gå fri. Det är så jävla dumt också. Det måste ha varit någon som såg exakt när det hände. Förutom då att jag inte såg det. Men, ja.
Men sen också man bara, ja, men gör en plea bargain om det är det ni håller på med det här jävla landet. Men liksom, då kan ni väl försöka göra en bra deal. Ni kan inte, behöver inte kämpa för att den ska bli pissdålig.
Nej.
Liksom.
Verkligen.
Hur svårt ska det vara?
Ja. Yeah. Under dagarna innan rättegången så jobbade flottan för att förhandla bort dödsstraffet för Terry. Hör och häpna så pratade de faktiskt med Dorothy om det först och frågade vad hon ville. Och hon gick med på att skippa dödsstraffet för hon ville inte att Terrys mamma skulle gå igenom samma lidande som hon hade gått igenom.
Fina.
Ja.
Men också låtarna, ska jag.
Ja, men alltså man blir lite så... Ja, okej då. Du är rimlig, jag fattar. Men... Terry erkände sig skyldig till det mindre allvarliga brottet murder with intent to bodily harm. Va?
Okej.
Okay. Mm. Jag ville bara skada honom allvarligt. Jag ville bara mörda honom genom att skada. Alltså det är så bizarrt. Och nu fick Dorothy för första gången höra vittnesmål från både Charles och Terry och marinpolisen. Och fick veta vad som hade hänt.
Ja.
Så Terry berättade då att han och Charles hade varit i parken. De hade druckit mycket. Och vid 11-tiden hade de sett Allen komma gående på väg tillbaka mot fartyget efter en barrunda på Sailor Town. Och de började följa efter honom och Terry sa till Charles att de skulle jävlas med honom lite. Så när Allen gick in på toaletten så följde de efter honom in där. Och Terry ställde sig bredvid Allen medan han använde pissoaren. Och Terry slog då till honom mitt på näsan så Allen föll till golvet. Att det är liksom nivån av att vi ska jävlas med honom lite.
Mm.
Det vill säga rakt av misshandla honom.
Ja, verkligen. Okay.
Eller, och sen mörda honom.
Ja.
Så Charles hoppade in då och började sparka mot Allens huvud. Och då blev Terry irriterad för han ville göra det själv.
Nej, men så sluta. Sluta vad irriterad det blir.
Alltså, tyst det är äckligt. Bara. Jag vill. Alltså, kan man se någon mindre som en människa?
Nej, det går inte.
Oh.
Ja, kanske som jag ser dem nu.
Mm.
Mm.
Ja. Och sen, ja, först sparkade då Terry Allen flera gånger i huvudet. Alltså jag kan inte ens förstå hur man kan sparka någon i huvudet. Det, liksom, det går inte. Sen fortsatte han längre ner på kroppen. Charles ville då inte se mer. Han tyckte väl det blev obehagligt plötsligt fast han hade sparkat Allen också. Han lämnade toaletten då.
Ja, men du kanske kan göra något om du tycker att det blir obehagligt.
Mm.
Men stå där som ett jävla fån.
Eller hur? Stå i dörren och bara oj. Ja, oh, vilken hjälte. Mm. Men han såg då hur Terry använde hela sin kroppsvikt på över 90 kilo. Han hoppade och stampade på Allen. Och ställde sig på Allens hals så att han inte kunde andas. Och obduktionen är ju bara... Det är liksom bara... Ja, i princip alla inre organ var mosade.
Herregud.
Och rättsläkaren hävdar att Allens skador liknar dem man får i en bilkrasch i väldigt hög hastighet.
Mm.
Det är liksom svårt att ens fatta hur fysiskt...
Ja, hur alltså, en annan person kan lyckas få den kraften.
Ja, utan tillhygge eller någonting. Att det bara går.
Mm.
Oh. Några minuter efter mordet då så hittade marinpolisen både Terry och Charles med hjälp av klädbeskrivningen som man hade fått från Jonathan. Men när de bad männen visa sina militära ID-kort så knäade Terry en av de poliserna. Och sen sprang de båda iväg. Och de tvättade bort blodet från skorna i en flod och rev av nederdelen på sina jeans så att de blev till shorts. Och sen smög de ombord på fartyget igen och trodde väl att, oh, vilken tur, vi kom undan. Men de hade ju redan identifierats som misstänkta. Men ja. Så morgonen därpå släpades Terry från sin hytt till förhör. Och redan i det första förhöret så var han väldigt tydlig med motivet. Inklusive en slur då mot homosexuella. I was afraid of faggots and I was scared. I felt threatened with him standing beside me. I felt boxed in and I reacted. I believe homosexuality is disgusting, sick and scary.
Nej, men nej. Nej. Vadå rädd?
Det var jag som var offret.
Nej, men vadå
jag följde
rädd?
Efter honom och då kändes det som att han följde efter mig. Alltså.
Vadå rädd? Jag förstår inte vad han försöker. Vadå rädd?
Nej, men jag vet. Det är så. Och att det var liksom miljön här, att de tyckte att det var acceptabelt. Och så här, jag var rädd för jag tycker det är så jävla äckligt. Och att de bara, ah, jag fattar att du var väldigt rädd. Alltså,
var du rädd?
Hela den här grejen. Ja, men,
du är fan galen.
De är ju verkligen sjuka.
Det, nej.
I felt boxed in and I reacted. Som att så här, jag reagerade som vilken annan, vilken annan som helst hade gjort.
Alltså jag kommer ihåg när jag gick i högstadiet någonting, det var ju på 90-talet, så att då var ju liksom diskussionen om man skulle få vara bög eller inte en helt rimlig diskussion typ. Och då kommer jag ihåg, ja, och då kommer jag ihåg att det var någon dum jävla brud på en så här fest som sa typ så här: "Nej, men jag tycker liksom, de får, men jag tycker att det är äckligt." Jag bara ja, men vadå, de skiter väl i om du tycker att det är äckligt, vad spelar det för roll liksom?
Ja.
Och då kommer jag att bli så irriterad, för då blev hon så superarg och bara så här, var så här, vadå, jag tycker det, får inte jag säga det då eller? Ja, du vet, den där. Och man bara, nej, det är just det som är poängen, att du fattar att du är pinsam som tycker att din åsikt, om du tycker att någon har sex är äckligt, att det skulle spela roll. Att du inte fattar att det är pinsamt. Det är det som är så sjukt, att du nu tycker att det är jag som är otrevlig som säger, men den åsikten som du har är ju helt, alltså helt irrelevant.
Mm. Och att bara att,
alltså att jag blir så irriterad på idiotin i att tro att så här, men jag tycker ju så. Och man bara, ja, men det spelar ju ingen roll. Mm. Det hoppas
och
att du förstår.
Här, jag du borde fatta att du ska skämmas.
Ja,
och du borde
alltså
jobba
liksom inte
på det här. Ditt jävla freak.
Men liksom det är så här, men tyck så, alltså tyck vad fan du vill, men det spelar ju ingen roll för någon annan. Alltså det är bara så, det är helt klart. Alltså du kan liksom inte gå omkring och tro att du har rätt att ha en åsikt som är helt, nej men jag vill bara,
som behöver vädras lite, för alla behöver.
Nej, men
lite.
Exakt. Om du ska ta beslutet om man ska få gifta sig, om man är homosexuell eller inte, så vill jag bara säga att jag tycker att det är äckligt när man har sex. Man bara, ja, och jag har en gul tröja, men du ser inte mig slänga in den skiten i diskussionen. Jag bara, jag blir så irriterad. Det kan fortfarande bli irriterad på att hon tyckte så här, gud vad otrevligt av dig att säga så till mig.
Ja, men alltså när vi växte upp, det var ju verkligen, ja men det var ju typ den här tiden. Och lite senare. Mm. Alltså, så här, ska vi prata om vad vi tycker är okej? Nej.
Ja. Oh, nej.
Varför ska vi det? Varför var man i samma...
Ja, gud. Man blev ihopslängd med idioter, så var det bara.
Yep. Ja. När Terry hade avslutat sitt vittnesmål i domstolen så började han gråta. Och så bad han både flottan och Dorothy om ursäkt. Och sa, jag är en skam för mitt fartyg, min kommandör och för flottan. Jag kan inte göra det ogjort och ge Allen livet tillbaka.
Men om du fattar att du är en skam, varför sitter du då och låtsas som att du hade ett motiv?
Nej, men alltså,
bli galen. Det är för dumt. Det är för dumt.
Det känns, alltså jag såg ett Dr. Phil-klipp som jag sett flera gånger innan också på Instagram. Där det är liksom, Dr. Phil säger till en ung tjej som är där med sin mamma och bara säger, you need to get a job. Och hon bara, no, I don't want to. Liksom börja gråta för att det är så uppenbart att så här, det brukar funka för henne. Att hon är så här, lite gullig för att vara i USA. Och är så här. Och alla i publiken börjar skratta. Och Dr. Phil bara tittar på henne och bara...
Otroligt.
Jo. Och jag tycker det känns lite som att han börjar böla på, av den anledningen. Att så här,
ja.
Alltså jag är man, så det krävs väldigt mycket för att jag ska gråta. Men nu gråter jag ändå, så nu kan ni väl inte ge mig ett straff? Har inte jag
nu är ju jag gay. Nu är jag värsta bög.
Vet ni hur mycket hot och trakasserier jag riskerar genom att sitta här och gråta?
Mm.
Det är straff nog, det måste det väl ändå vara. För sådana som
when
jag
a real
finns
man
där
cries,
ute i samhället.
It matters.
Alltså, det är så vidrigt. Så, ja, juryns överläggning gick snabbt och Terry dömdes till livstidsfängelse och avskedades från flottan i alla fall. Good, good, good. Och när rättegången var slut så vägrade flottan fortfarande att göra hela utredningsrapporten offentlig. Och det var väldigt tydligt att de kände inte för att erkänna att de också hade begått enorma misstag i det här.
Nej.
Efter rättegången så skrev president Bill Clinton under ett kontroversiellt lagförslag, nämligen fullständigt lika rättigheter för alla i militären, oavsett sexuell läggning. Skoja! Det var det såklart inte. Det han skrev under var det så kallade Don't Ask, Don't Tell policyn. Och många ansåg då att det var den bästa lösningen, för det gav en rimlig balans.
Mm, jag kommer ihåg det där.
Den här policyn innebar då att alltså om man är homosexuell så får man tjänstgöra i militären. Men man får inte prata om sin läggning. Så ingen får fråga om den och ingen får berätta om den. För det skapar då en unacceptable risk to the high standards of morale, good order and discipline. I att detta blev liksom resultatet av... Ja, vi är i samtal med militär och kongress och nu ska vi lösa det här problemet. Och så är det detta.
Mm.
Det är detta de kommer fram till. Gud vad skönt.
Det är så jävla dumt. Men det är ju för att Sara... jag ska inte gå in på det. Jag blir bara irriterad. Så är det. Så är det med det. Det var ett steg i rätt riktning. Sjukt nog. Eller var det det?
No.
Var är det?
Jag vet.
Är det ett steg i rätt riktning? Alltså för att det är ju ändå det här, ja det är klart att du ska få arbeta inom militären oavsett sexuell läggning. Mm. Men det är ju en del av det. Men den andra är just den där super liksom offensiv delen som är, men vi vill inte veta om dina, liksom, du får inte berätta om dig själv och du får inte, liksom, du får inte leva öppet som gay liksom.
Mm.
Men du får leva öppet som straight. Det får absolut. Du får prata om din fru. Du får ligga med alltså så här, motsatt kön. Absolut. Men du får absolut inte. Alltså tvärtom nej. Så det är liksom. Jag vet inte. Jo, det kanske bara gör det typ värre. Att det är så här, det är noll eller ett. Det är allt eller inget som gäller. Annars är det kanske fel riktning.
Ja, jag vet inte. För det känns ju som att de på något sätt hävdade då att det här är för att skydda dig som homosexuell också. För att du ska inte förväntas berätta om det och du får inte berätta om det. Och det är för din egen säkerhet. Man bara, givetvis inte. Givetvis men... gör det ingenting för att skydda någon.
Nej.
Tokigt. Älskade mamma Dorothy blev en förkämpe för homosexuellas rättigheter efter detta. Och deltog i allt från kongressutfrågningar till marscher mot Washington. Och hon fick flera utmärkelser för sitt arbete efter det.
Mm.
Det tog flottan 23 år att släppa hela utredningsrapporten på 900 sidor. Som tydligt visade att Allen hade blivit trakasserad innan mordet.
Mm.
När han sa upp sig blev han tillsagd att pappersarbetet för att han skulle få åka hem, det skulle ta 2 veckor. Mm. Och han bara, okej, då skulle jag vilja ha permission under den tiden och få lämna fartyget.
Mm.
Men då gick inte flottan med på det. Så då fick han stanna på Belleau Wood i 2 veckor.
De måste ju ha kvar någon som de kan trakassera, annars blir det väl tråkigt för dem.
Ja, men nu måste de liksom få, nu har de fått veta det här hemska om det, så nu måste de få avreger sig med risk om ditt liv.
Ja, men är så jävla rädda så kanske jag ska få åka hem, eller?
Eller hur? Det är det också, bara låt mig vara då.
Mm.
Nej, det är så jävla äckligt. Den här Don't Ask, Don't Tell policyn gällde från februari 94 till september 2011. Mm. Sen 2011 får öppet homosexuella tjänstgöra i armén alltså.
Jag tror att de har det skitkul alltid, det undrar jag om de har.
Ja, ja men det har de ju, det. Annars skulle de inte göra det, annars skulle de inte vara gay kanske. Ah, nej, det är så jävla sjukt.
Ja. För fan, man tappar tron. Alltså. Ja. Man tappar hoppet. Men man får komma ihåg att det här var länge sedan. Och stuff still stinks i och för sig.
Inte jättelänge sedan.
Nej.
Terry Helvey ansökte om villkorlig frigivning senast 2022. Men nekades.
Ja, ja bra.
Okay. Stanna där du är, din äckliga gris.
Mm. Ja, gud, tänk att ha det våldskapitalet i sig, för fan.
Alltså, ja, nej, men jag vet, du försökte ingjuta lite hopp i oss här. Alltså, man får väl säga så här. Det har hänt mycket, men det händer också hela tiden saker som försöker ta det tillbaka till det här. Mm. Alltså, krafter i samhället, det vill säga personer.
Så jävla mycket som har det typ inte alla hänt. Ja, men visst.
Det är ju det.
Ja, men för jag tycker, det kan jag störa mig lite på. Alltså, no disrespect i övrigt till någon. Men ofta så här...
till någon. Jo.
Nej, men alltså du vet typ så här, My Favorite Murder, så att de ofta är så här, vi måste komma tillbaka på 70-talet eller så här, nu är det annorlunda, men då var det samma, men det är inte så jävla annorlunda.
Mm.
Alltså om man tänker på vad en utsatt, alltså du vet, det känns också som att... eller rasism eller vad det nu kan vara, det känns som att vi liksom, det är sådana jävla baby steps, för varje baby step så tar vi så 20 steg tillbaks hela tiden, så det går sjukt långsamt. Och jag menar, även om vi, alltså man själv kanske rör sig i en del av samhället som är liksom progressive och det har hänt mycket mer, så finns det stora delar där det inte händer så jävla mycket.
Exakt. Och nu har det ju också bara bytt. Inte bytt. Det är inte det att homosexuella går helt fria från trakasserier. Absolut inte. Tvärtom. Diskriminering. Men transpersoner är ju den nya grejen som alla hoppar på, som alla diskuterar vid julmiddagen. Så här, ska detta få finnas? Ska detta få vara en grej?
Så jävla oskärmigt, eller oskärmigt, disrespectful sätt.
Äckligt att folk sitter och ska ha åsikter om det på exakt samma sätt som du berättade om innan, den här tjejen på festen. Ja. Att så här, det är bara exakt samma sak, fast nu har vi börjat om från noll med en ny grupp som de precis har fått reda på. Tydligen ska få finnas då, till mitt stora förtret.
Ja, men såklart man kan visa på att det är lättare kanske att leva som homosexuell i Stockholm idag än vad det var för liksom 30 år sedan.
Mm.
Det är väl en grej kanske. Men det är också fortfarande inte helt lätt, och det är klart att du kommer vara rädd på liksom vid tillfällen där andra inte är det. Alltså så här, det kommer fortfarande inte vara utan problem. Plus att, alltså, jag tänker alltid på när jag åker utomlands och sånt. Bara, hur är det i det här landet? Tänk om jag var ihop med om jag var ute reste med Sara nu, eller men du vet så här, man bara, tänk om vi var ihop. Skulle jag tycka att det var chill nu? Eller om jag går med Johan, bara tänk om jag var kille. Hade det varit okej? Okay? Hade personalen på hotellet varit trevliga mot oss fortfarande?
Mm.
I don't know. Du vet, visst. Bara sådana grejer är ju liksom. Jag ska inte hålla det hela brandtal som att jag är en del av the good guy. Alltså, det är inte det. Jag bara menar att så här, ibland kan jag tycka att när man pratar om sånt där, att det blir så himla... Ja, men det är förr och nu är det så mycket bättre.
Precis, det är lätt att säga så. Vilken tur att allt är bra nu.
Ja.
På samma sätt som när folk säger så här, ja, men på 50-talet var det väl inte så jävla nice att vara kvinna. Du kanske ska vara tacksam nu för att det har gått framåt. Ja. Man bara, jo, men jag får absolut fortfarande påtala de negativa sidorna. Till exempel när man är rädd för att gå hem själv på kvällen. Bla, bla, bla. Allt detta.
Ja, det blir konstigt att man ska jämföra med... Ja, skitsamma. Vi ska inte fästa här. Vilket jävla fall. Vad ledsen man blev.
Verkligen. Mm. Så varsågoda för det.
Tack för den här veckan och tack alla ni som lyssnar. Vi hörs igen på torsdag om man är Acast Plus-lyssnare.
Yes. Det finns en länk i avsnittsbeskrivningen till att bli det.
Ja.
Annars hörs vi på måndag igen.
Det gör vi. Hej då.
Ciao.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free. Or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.